Det är måndag den, är det 18 maj 2020?
Jajamän, jag har precis skrivit det här på filen.
Ja, bra. Dagen efter, hur firade ni Norges national då?
Jag var på Åland och drack massvis av god åländsk IPA.
Ja, vad är IPA för något? Dålig öl? Nej.
Indian Pale Ale.
Ja, okej. Okay. Ja,
så har det APA också, American Pale Ale.
Ja, okej. Okay. Åland, det är blåsigt va?
Ja, men jag fick, dörrarna öppnades till ett mikrobryggeri. Av en väns vän.
Ja, okay.
Så då gick jag in på Open Water Brewery och drack IPA.
Mikrobryggeriet som erbjöd makrodrickande kan vi konstatera.
Ja, så kan man väl slå upp det.
Enkel dag i läget.
Jo, men det är mycket bra. Ja. Jag firade med att spela golf.
Ja.
Hela helgen.
Trevligt.
Ja. Västerås av alla städer.
Ja, okej. Okay. Hur gick det till? Varför hamnade du där och spelade golf?
Nej, men kusinen har en stuga mitt på golfbanan.
Ja, okay.
Men jag vill bara säga tack till alla. Det var en del lyssnare som hörde av sig och sådär.
Mm-hmm.
Och en som bland annat lovade att han skulle vaska fram lite golfcheckar till att spela Frösåker bland annat, som är ett riktigt fin bana.
Ja, okay.
Ja. Så att om ni vill spela, det kan väl säga, det kanske kan vara så här,
Birro på Frösåker.
Nej, men det, nej. Birro ska inte spela golf. Jag ska spela golf.
Ja.
Om ni vill spela golf med mig, vaska fram lite greenchecker och hör av er.
Ja. Ta en runda med Henke Eriksson.
Ja, kanske kan hamna på Patreon.
Jag har ju fan ett grönkort. Kan leta fram. Kan gå en dubbelboll, jag, Henke.
En fråga som infinner sig då, som kanske kommer få ett svar om du får gå och spela med någon, det är ju vem du blir på golfbanan. Det undrar man ju.
Tävlingshjärnan.
Ja, det är det.
Herregud, alltså.
Du blir det du var.
Va? Det är.
Ja, exakt.
Svär är rakt ut eller knyter bara handen i fickan.
Yes! Den kommer, va?
Ja, ja. Nej, det är ju, det är inte riktigt lika allvarligt som det var en gång på fotbollsplanen, men
nära på.
Ja.
Det är måndag och vi tar ju ett så kallat nyhetsgrepp på det som har hänt sen,
Det jobbiga är att man kan inte skälla på någon annan.
Nej,
det är ju bara, på mig själv.
Det är ju exakt.
Man kan inte ropa mot någon vänsterback bara, den där passningen är inte rolig du.
Eller anställd, va?
Va?
Kollega, men du är ju chef också. Här kan du ju skälla lite mer om du kan för det, eller?
Om ni inte gör det som ni har sagt att ni ska göra.
Ja, det är riktigt, ligger en del i det. Måndag som
jag
sagt.
Vi går igenom helgen här snart, Birro.
Helgen har ju varit fin, jag har ju jobbat där helgen. Det vet ni.
Ja.
Så är det. Han är även med, jag följer med min son mot Brommapojkarna igår. Ute på Stora Mossen här utanför.
Torsk eller?
Ja, det blev 6-4 till dem. Men det är måndag nu
och BP-lag.
Ja, jag kommer inte ihåg vilket, om det var två eller tre siffror efter. Men Högalid stod upp bra ändå.
Fan vad härligt.
Och Milo tog en del gula där. Men han körde vänster. Nej, han spelar vänster, man kan vara tight. Men det skiter vi. Fan, vi går in på nyheter och Silly som vi brukar göra så här på måndagar. Det är en vecka sedan.
Hur är du som fotbollsfarsa, Robin?
Alltså jag är rätt städad, men igår var det ju en domare som dömde. Nej, men alltså jag reagerade inte på det, men jag kan ta det nu då. Det var ju en bakåtpassning med huvudet och det får man ju göra även i den åldern. Men han blåste frispark för dem in i straffområdet för BP och det var ju helt fel. Liksom. Då fick man gå ett varv där och gå bort till en annan sidlinje och andas och så komma tillbaka, ta solglasögon och torka svetten ur pannan och känna att okej, men det är en 13-åring som dömer, tar lugnt på.
Ja.
Men nej, annars är jag rätt städad och fin.
Det är bra.
Ja,
det, alltså, stökigt annars när man skriker på en 13.
Ja, nej, det är ju vedervärdigt. Det ska man ju låta bli, så det gjorde jag inte. Men vi har ju, det är en vecka sedan vi körde och det har ju hänt en hel del, både under veckan som gick här då, i helgen och lite sånt. En hel del silly faktiskt. Och det mesta har med IFK Göteborg göra.
Ja, men nu ska vi prata om Kinberg, va?
Just det, Daniel Kinberg, tidigare ordförande i Östersund, som ju då har bestämt sig för att släppa sina memoarer lagom till höst nu.
Mm.
Och
det är för oss en välkänd person som har kritat ner den där.
Ja, det är riktigt. Det är jag som har skrivit den, helt enkelt.
Ja,
kan man säga.
Hur känns det?
Nej, men det känns bra. Det känns spännande. Vi har ju pratat om det lite grann internt och så. Jag har fått mycket råd och hjälp av er också och tankar kring det. För jag var ju inte helt klockan på från början att jag skulle göra det. Men sen jag bestämde mig för att jag ville göra det, hur vi skulle göra det, blev ju också en viktig fråga då. Men det här är ju i grunden, handlar ju det om vem jag är och vad jag är för någonting. Varför jag valde att göra det. Boken i sig handlar inte om det, den handlar om Daniel Kinberg, den handlar inte om mig.
Men vi börjar med boken då?
Ja.
Vad kommer den handla om?
Boken heter Mitt liv, inget försvarstal. Det kommer att handla om hans liv. Från det att han föddes. En hel del grej som hände i hans barndom som jag tror är ganska enkelt att förstå när man läser boken, har präglat honom. Och
kan man ju få någon liten hint?
Han har ju en historik i Försvarsmakten som vi vet när han var här och pratade om.
Jag tänker på barndomen, det man inte fattar.
I barndom är det ju en väldigt mycket svek det handlar om. Alltså han hade en lilla syster som dog i en bilolycka. Han hade en pappa som lämnade honom, en mamma som lämnade honom. Det finns väldigt mycket att hämta där. Många historier som jag vet som har suttit med honom under lång tid, han inte har pratat om tidigare eller berättat om tidigare, vilket märktes under vårt arbete tillsammans. Så det är vad boken handlar om. Boken är alltså hans liv, memoarer från början och fram tills nu, där då de sista två åren som medialt kanske då är 95% av hans berättelse, är det här då istället 3% av berättelsen, eftersom det handlar om hans liv fram till nu, och den här sista perioden är inne i en liten del av hans liv i det långa loppet. Så att det är en berättelse om en medmänniskas resa till varför han blev den han blev och varför det som hände hände.
Säger man vad man vill om Kinberg, och det kan sannoliken sägas en hel del saker. Nu är det ju en rättegång mot honom där det ska vara hovrättsförhandlingar, och det kommer komma en annan bok också som Hedenjung, som har skrivit mycket och granskat både Östersund och Kinberg. Det han har gjort kommer också komma med en bok, jag tror den här kommer komma ut förra. Och det jag tycker är bra är väl att man kanske inte grottar ner allt för mycket då i det här, och precis som du säger att det inte är något försvarstal, utan, och det jag gillar är att ni fortsätter att ta det här med vem är människan, ja. Oavsett liksom vad man tycker om Kinberg det han har gjort, men vem är människan, det är fortfarande väldigt väldigt intressant. Och vi har ju haft någon som gäst två gånger i podden tidigare där han har berättat om sin militära karriär delvis då, men om man då får hela hans liksom liv i en bok, så jag tror att det kan vara läsvärt, eller?
Ja, nej, men det kommer bli bra när det är klart. Det är långt, långt kvar av den fortfarande, men nej, det kommer bli bra.
Men hur ser du på att skriva för en person som är inte så uppskattad i fotbollssverige kanske?
Nej, det är väl det minsta man kan säga. Nej, men jag ser det som en utmaning, och jag ser det som vad det är vad jag gör. Jag har skrivit och gett ut 20 böcker. Det här är inte min första biografi jag skriver om en annan människa heller. Det är den första om en kontroversiell person. Men det som du är inne på, alla människor äger rätten att berätta sin historia. Han äger rätten att definiera sig själv och ha tolkningsföreträde till sitt eget liv. Han har en historia att berätta, och den historien är värd att berätta. Så jag tror att vad man än tycker om honom, så är den värd att läsas för att ge en bild om varför saker har blivit som de har blivit. Och han säger väl själv i någon intervju i samband med att den här kom ut i media förra veckan, att det han är i nu definierar inte honom som människa. Det är 2 år hittills av hans liv, kanske en bit till, det kommer såklart prägla honom resten av hans liv. Men han har levt i över 50 år, och det har hänt en massa saker där som har definierat honom, och det är det han vill berätta om i den här boken, och det är det jag hjälper honom med. Så jag förstår om folk kan tycka, varför ska han? Men alla människor har rätt att skriva om sitt eget liv. Och också det där när det gäller människa först, det är ju en benämning som vi kör med mycket i det här programmet. Inte bara kör med, utan det är någonting vi lever efter när vi gör våra program. Och då tycker jag så här, det är jävligt lätt att sätta människa först när någon, du vet, möjligen ramlar på sina skosnörer som man inte har knutit, och så hjälper man honom upp och tänker människa först. Men att stå upp för begreppet människa först när det verkligen svider till och verkligen gäller är mycket, mycket svårare.
Sen så tycker jag också att här, men i det här fallet med just Kinberg, så är det ju extremt speciellt med tanke på de liksom brotten han är anklagad för. Det är ett trixande som han har fällts för i tingsrätten och som kommer att komma upp i hovrätten. Men han är ju inte heller ensam i det här. Det är inte bara Kinberg som liksom är anklagad för de här sakerna. Det tycker jag också man ska komma ihåg. Utan det är ofta han som får klä skott liksom för en massa. Och det är ju, det, så ska det ju vara också, med tanke på att han har suttit på liksom mängder av olika stolar. Det här är inte något försvarstal mot honom, utan jag tycker det är kul och intressant att det verkligen är, man får lära känna personen bakom.
Sist också, en aspekt till som jag tycker är angelägen i det här, det är ju naturligtvis, jag välkomnar ju liksom all granskning och alla uppburna maktmänniskor, men alltså är det någon person som är liksom i den svenska offentligheten, framförallt den svenska fotbollsoffentligheten, som blir väldigt hård granskad, så är det Daniel Kinberg. Det är inte så att det saknas journalister som arbetar och gräver fram saker om honom, och det ska de göra med all rätt. Så att det är inte så att det liksom är på något sätt så att han kommer undan någonting.
Hur var det här, och träffa honom nu då?
Fantastiskt, det är en otroligt karismatisk människa. Det får man ju vara på sin vakt, men såklart på olika sätt. Men vi har haft fantastiskt bra möten och samtal när vi har samtalat kring hans liv och sådär. Det blir känslosamt många gånger och starkt många gånger och jobbigt och även roligt ibland och så. Och jag tror också att för oss knyta an då till fotbollen ändå, eftersom det är en stor del av hans liv däremot, till skillnad från en del andra grejer som händer då, så är det ju en grej som jag tror är viktigt då för honom att berätta. Det är ju att berättelsen om Östersunds fotbollsklubb är inte berättelsen om det han står i nu. Att det är en fotbollsklubb som nådde framgångar också liksom på andra premisser. Jag tror att det finns en risk att arvet kring honom och Östersunds FK är att nej, men det var ju, drömmen var för bra för att vara sann. Det var en massa myglade pengar som gjorde att de kunde slå Arsenal borta på Emirates och sådär. Jag tror, jag hade också tyckt och tänkt så, men efter ett arbete med Donny Kinberg ett halvår så inser jag ju att det finns också andra anledningar till varför Östersunds fotbollsklubb var så bra under den period som de var. Så det tror jag kan vara intressant att läsa om man bara har ett fotbollsintresse hur som helst. Kommer väl sent i höst någon gång?
Ja, min lilla tanke är bara att han är ju som Henke inne på dömd 3 års fängelse i tingsrätten, och det här är väl inte den första boken som skrivs om en person som är dömd för ett brott. Det finns rätt många sådana böcker utanför fotbollen.
Ja.
Det är ett vanligt förekommande. Vi har någon typ av dragning till att läsa om vad kriminella personer gör och har gjort.
Precis, och som sagt, det är hans bok, det är inte min bok. Och när det gäller domstol så är det enda man vet om den här domen är att den kommer inte vinna lagakraft. Antingen så går det till hovrätten eller så talas det till och med om att han ska gå tillbaka till tingsrätten och tas om där. Så att vi får väl avvakta och se det. Men som sagt, bra tänkt. Alla människor har rätt att berätta sin historia. Sen har alla människor rätt att förhålla sig till det på vilket sätt man vill, såklart.
Sen tycker jag det är jäkligt kul att du tar den här lite positionen inom författaryrket. Och du har skrivit om massor som du har sagt och berättat om tidigare. Och nu blir det Kinberg här på ganska kort tid under den perioden vi har fått lära känna dig. Och du gör det jäkligt bra.
Tack.
Massa är ju på ingång.
Ja, han svarade direkt.
Ja.
Så han är på väg in till podden. Han har väl hört av sig själv och sagt att jag vill vara med i podden för något år sedan. Och nu får han vara med i podden.
Ja, men det är ju...
Det är ju inte mer rätt.
Nej, men verkligen.
Gamla anfallare har vi ju en serie som heter.
Jag tycker det är så jävla härligt att höra alla som känner att de tycker att Studio Allsvenskan är en podd, en plattform där man kan prata öppet och fritt och känna sig trygg i att göra det. Det är ju många som har sagt det. Tommy Åström, när han berättade om sin far... Kommer du ihåg det?
Exakt.
Zoran Lukic här nyligen. Man pratade om varför han lämnar Djurgården.
I sin första poddintervju någonsin.
Ja, och det kommer hela tiden nya sådana. Liksom, så här, men, jag valde er och det värmer. Det tackar vi verkligen för.
Ja, och det gäller ju det här också. Jag är ju skitstolt över att någon ser mina litterära kvaliteter. Och vill, liksom, för det är en otrolig, bara säga det sist också innan vi går vidare, med all respekt. Hoppas att ni orkar en liten stund till. Att få berätta en historia, det med Masse, nu med Daniel. Man får ett förtroende av en människa som kanske ger ut en bok om sitt liv. Att få den äran, att jag vill att du skriver ner den här boken om mitt liv. Det är en ära och en uppgift som man ingalunda bör ta lätt på. Det för mig är det bland det finaste man kan få göra som författare. Att sätta sig halvpackad på sin kammare och skriva en bok om en kille som går och sparkar i lövhögar och längtar efter en flickvän som glömt honom för länge sedan. Sådana böcker har jag skrivit i mängder. Men att få det här i alla förtroendet, det är någonting som är helt enormt. Och jag tycker det är... Så författare är det bara det största man kan få göra. Så jag är fan med hedrar också att få göra det. Så det är stort. Tack för det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vi tar oss därifrån till Malmö FF, och då har det ju handlat en hel del om Ola Toivonen. Vi har pratat om honom ett tag, om att han lämnar Australien och Melbourne Victory i sommar. Sen har varit lite fram och tillbaka när det gäller Malmö, men nu känns det som att det då är något närmare. Det är så att Toivonen och sportchef Daniel Andersson i Sportexpressen har fört samtal under citat en längre tid, slutcitat, och är i princip överens om ett avtal.
Ja.
Då har det hänt saker som de har skött ganska snyggt utan att det har kommit ut.
Ja, men verkligen. Så är det ju. Och Och det här är väl kanske Malmös bästa nyförvärv sen Rosenberg, tycker jag i alla fall. Med tanke på den kvaliteten han har. Han fyller 34 år i år visserligen. Men Ola Toivonen, med all den erfarenheten han har av den höga nivån han varit på, både i landslag och i klubblag, och att han har en koppling till Malmö för att det var där han på riktigt slog igenom. Även fast han slog igenom mini i ÖIS där ett tag. Men ja, det var ju Malmö han verkligen tog det sista klivet innan han gick ut från Allsvenskan.
Det är riktigt.
Så att det är en riktigt bra värvning, och nu får han ju också spela på gräs.
Just det.
Ja.
Exakt. Och det har han varit tydlig.
Kanske var det enda rimliga också till slut.
Ja.
Mm. Han orkade inte sola i Melbourne längre.
Nej.
Nu ska han komma hem till lite mer blåsigare gräs- och konstgräsplaner. Men det ska ju vara uppe på styrelsenivå i Malmö att de ska besluta där. Men är det ett lag som har lite cash här i coronakristider så är det Malmö FF. Men jävla kul att se ändå att Ola väljer Allsvenskan. Det är sånt som får en att fortsätta leva.
Mm.
Det är riktigt kul.
Ja, nej, men det är kul med profiler som kommer tillbaka och förhoppningsvis har då, som i hans fall, några år och ge Allsvenskan också. Som inte bara kom fram och ställde sig vid mittplan med tröjan utanför och stå och pekar åt olika håll. En kille som har framtiden för sig och inte bakom sig är ju Tim Prisha. Vi har ju haft honom i våran Patreon-serie här. Var det du som ringde och snackade med honom, Filip, tror jag?
Mm.
Eller var det vi? Jag kommer inte ihåg. Vi
har gjort ett par nu.
Ja, exakt. Men vi pratar med honom i alla fall, så mycket vet jag. Och nu är det ju så att det känns som att det är fler klubbar som är ute efter honom. En grej jag tänkte på när jag läste det här, så ni gärna får svara på, säkert skitlöjlig fråga, men det är ju Rosenborgs tränare Erik Horneland som har uttryckt sin beundran för Prisha. Säger så här: att jag tror att alla toppklubbar i Skandinavien och ute i Europa följer Tim Prisha. Det är en fruktansvärt bra spelare, säger han då, som uppenbarligen sägs då vara intresserad. Är det inte ett dumt läge att skruva upp prislappen och säga en sån grej? Om man inte ser dem spela.
Ja, det är locka. De tänker att så här, vi tillhör ju toppen här i Skandinavien.
Det
gör ju Malmö också. Men sen är det kopplingen. Dorsin har vi ju som sportchef.
Ja.
Rade Pritsa som gammal spelare, farsan.
Ja.
Så det finns ju tydliga Rosenborgs-kopplingar på Tim Pritsa.
Ja.
Och man vill ju bli det laget som får hans stora liksom A-lagsdebut och får honom att spela senior toppfotboll här i Skandinavien, som gör att hans prislapp kommer öka ytterligare och bli riktigt, riktigt hög.
Ja.
Och det är väl så man tänker, man vill bli den som får hans stora genombrott på en seniornivå.
Fast om jag tänker att jag spelar i Malmö FF med deras ganska bra renommé i Europa senast och mitt annat och även tidigare såklart, så vet jag inte om Rosenborg är ett sånt otroligt mycket större steg att ta egentligen.
Nej, det är det ju inte.
Nej.
Kan man inte cash?
Ja, det är väl
sitter på ett ungdomskontrakt, eller det är ungdomskontrakt, sitter på ett A-lagskontrakt, men kanske inte överallhögt.
Men det är väl bättre för fan att hänga kvar i Malmö och sen ta ett kliv till en större klubb ute i Europa än Norge.
Malmö känns som att Malmö, om man liksom ska lägga upp 1+1 i de här nyheterna som kommer, om man plockar man in Toivonen, då har du ändå Kiese Thulin, Antonsson, Pritcha. Det blir ganska många på topp.
Mm.
Och med hur Malmö spelar, man har sett att Antonsson kanske till och med får ta en ytterposition i det nya Malmö. Jag vet inte, vem är det som kommer få flytta på sig? Hur mycket speltid kommer de få? Var får vi se Tim Pritsa? Kanske en utlåning på honom kanske är bättre än att han ska säljas någonstans.
Mm.
Vad tycker du?
Jag tycker att han ska stanna i Malmö och kriga och försöka ta en plats där. Ge allt för den nya tränaren som kommer med nya kort som läggs på bordet. Allting är nytt. Han har lika stor chans som alla andra. Vi vet ju inte hur det ser ut på träningen eftersom vi inte varit där helt talat. Men jag tycker att han ska stanna i Malmö och ge den en chans.
Mm.
Vi har ju... Du har skrivit in det på Klipp in. Vad betyder det?
Det är att vi har gjort det då.
Så det finns nu?
Nej.
Ja, vi har haft den innan, ja. Så är det. Exakt. Så vill ni lyssna på Tim Prisha så finns han på...
Patronsidan,
exakt. Där vi då dunkar ut en exklusiv intervju om dagen. Idag är det Norrköping-tema där, va? Jens Gustafsson.
Jensa.
Manager-tränare som vi väckte, va? När vi ringde, eller? Han låg och, eller?
Det tvistade lärde.
Ja, ni får gå in och lyssna på vad vi menar med det. Herregud vad trött han var, men på vad pigg han blev.
Fan vad bra du är på att sälja den här intervjun, känner jag nu.
Ja, men den blev faktiskt riktigt bra. För han tappade ju det. Nej, men han var trött i början, men han lät ju närmast som att han fått ett slag lite. Och sen kvicknade han till. Så det blev en riktigt bra. Mot slutet var han ju liksom fan igång. Bra.
Fan, du är inte bilförsäljare, Biro.
Recensera våra egna intervjuer.
Nu börjar kännas lite obekväm stämning i studion. Så vi går vidare. Apropå obekväm stämning har vi kommit till Uwe Rössler.
Ja, det verkar inte vara toppen hela tiden.
Han, jag vet inte. Det är en intervju med Kvällsposten där Frans Brorsson i Malmö berättar om att tysken, som man kallar sig tidningen, alltså, Rössler med andra ord, stängde in honom på toaletten efter ett misstag han hade gjort på plan. Och helt enkelt stängde dörren och tyckte att han skulle vara där. Och dessutom konstaterar Brorsson till Kvällsposten är det att det finns många, många historier om den grabben.
Ja, det läcker ju ut ungefär en varannan vecka om hans liksom management by fear-taktik. Och att det direkt när han lämnade var ju att han drog ju inte jämnt med laget överhuvudtaget. Och det var ju hans otroligt, otroligt hårda ledarstil som vi nu har pratat otroligt mycket om här också. Och sen kommer de här i efterhand. Det är jävla trist bara att ska komma tidigare. Folk ska väl inte behöva bli liksom kränkta i en spelartrupp och känna sig att de mår dåligt över en chef man har. Då är det någonting i själva organisationen som inte fungerar. Men nu är han ju borta. Och det är ju skönt det. Han får ju stå och skrika ut dem i Düsseldorf istället.
Men alltså, du är som du är inne på. Jag tycker man ändå ska göra en distinktion i att vara manager by fear. Att man har en teori som man har anammat och liksom kör den. Det må möjligen vara ett sätt. Men att här som Brorsson säger att han var i princip skogstokig och låst in mig på toa för att han inte tyckte att jag höll pressen under match eller vad det är. Det har ju ingenting med manager by fear att göra. Det är ju inget genomtänkt. Han gör ju det här för att han blir förbannad och inte kan kontrollera sina impulser. Det är bara fel.
Ja, för att sätta det här i kontext så handlar det om en match mot Häcken. Brorsson har spelat typ 100 matcher för Malmö. Och att Rössler då säger till honom att han inte pallar pressen, det tycker Brorsson bara är larvigt. För att ja, men om man har spelat 100 matcher för Malmö, det står 1-1 borta mot Häcken. Häcken är ingen, det handlar inte om någonting. Jag ville gå för segern, pratade jag han om. Och det tycker Rössler att han gjorde fel i någon situation där han skulle rensat, men Brorsson ville hålla bollen inom laget och så vidare. Så att det känns ändå som också att han inte riktigt gjorde sin research alltid. Utan han bara kanske såg Brorsson som en ung spelare som inte liksom gjorde som han sa. Och då reaktionen efteråt att låsa in någon på toa, det är ju liksom, vad är det? Det är ju så här lågstadienivån man gjorde när man var liten liksom.
Ja. Ja, nej,
det är riktiga mobbningstakter.
Ja, exakt. Vi lämnar Rössler och tar oss istället till JDT där, som är den nya tränaren för Malmö, som vi ska prata med idag och göra en intervju med. Vilket jag är glad över.
Verkligen. Vi pratade med Isak Kiese Thelin och han hyllade ju stämningen och de fria rollerna.
Ja.
Så vi ska se vad Jon tycker.
Exakt, efter klockan 13 idag måndag ringer vi upp honom.
Blir det danska eller engelska då?
Ja, vad tror du själv?
Danska.
Nej. Du, jag måste, men är någon av er med va? Min engelska är ju, det är ju bedrövligt.
Jag kan backa upp dig.
Ja, men vad var det vi hade engelska? Var det Ferran va? Och vi har haft någon mer vi har haft engelska med?
Nej,
det
var inte med.
Nej. Ja, okej. Okay. Vi lämnar det och...
Du och jag pratade väl med Birchnell, det gick väl jättebra, Biro?
Det var ju du pratade ju med Birchnell. Det var ju du som, jag sa bara hello.
Hello.
Och sen tog du över. Du gjorde det riktigt bra där. Vi tar oss till Hammarby och det handlade fortfarande väldigt mycket om Zlatan och nu är det även italiensk press.
Kan vi bara vänta tills han har kritat på eller inte och sen kan vi fortsätta prata om Zlatan?
Är du trött på det eller? Du är ändå...
Ja.
Va, men
alltså, jag är trött på upprepande saker. Det har inte stått något nytt.
Nej, men det handlar väl om en dramaturgi där läggs kloss på kloss som ska bli en grönvitklädd Zlatan.
Men
det
nu
som
är det samma klossar som lyfts.
Ja, fast det tillbaka, är det ju inte. Alltså, italiensk press har inte tidigare skrivit att han ska avsluta i Milan. Det är ju en ny klumpa.
Ja, det som jag tyckte var intressant, jag läste på Twitter, och det kanske jag lite efterlyst, det är ju... inom Hammarby, och det jag ofta får skit för, framförallt Twitter... när man har så här att finns det ingen liksom själv kritik, resonemang kring Hammarbys intåg, och det fanns det faktiskt i helgen när jag läste. Jag tror att det var Bayern Ultra som hade skrivit en lång och riktigt bra text där de känner själva att så här, men det vi har fått göra den senaste tiden handlar snarare om att kanske skydda Hammarby som klubb för att alla är på oss om Zlatan och att han är en minoritetsägare och så vidare. Och att det de vill, det de känner att så här, men Hammarby är Hammarby. Vi ska kämpa för att Hammarby ska bli 100% ägda av medlemmarna av föreningarna. Vi vill inte ha någon minoritetsägare. att jag tyckte att äntligen så kom debatten till att så här, vad är, handlar det här intåget om faktiskt? Och att det var Ultras då som deras, eller Hammarby Ultras som tog upp det här. Det tycker jag så här, ja, men äntligen kom det någonting nytt i debatten. Och det kändes fräscht. Och det känns liksom helt i linje med vad alla liksom engagerade supportrar egentligen vill. De vill ju, vi står ju för en 51%-regeln här i Sverige. Vi vill ju att medlemmarna ska äga hela föreningen. Och vi vill inte egentligen ha en Zlatan. Nej, i svensk fotboll.
Inte som ägare, men som fotbollsspelare.
Ja, absolut. Och det har väl ingen annan sagt någonsin. Alla vill ju att vi ska ha så bra liksom, spelare som möjligt i Allsvenskan. Sen har vi sagt att det kanske känns konstigt. Ja, men typ Tankovic har tagit upp det. Bojanic har tagit upp det med tanke på vilken nivå han har varit på. Med tanke på att han kanske skulle avsluta i Malmö snarare. Det hade varit naturligt. Nu blev det i Hammarby på grund av det här. Men Bayern Ultras lyfter den lite fräscha åsikten. Och det är lite så här. Det kanske kan bli lite intern debatt bland Hammarby fans. Vad känner du själv?
Nej, men absolut vill man ju såklart veta. Men man vill veta hur alla ägare eller chefer eller organisationer jobbar när man har lagt så mycket liksom, passion och känsla i ett fotbollslag. Så vill man ju veta, vart är den här klubben på väg? Hur tänker man och hur vill man ta sig framåt? Och det är återigen, man ska gå på alla medlemsmöten som man kan och göra sin röst hörd där. Och årsmöten. Men man vill ju såklart få reda på, har Zlatan någon baktanke med varför han nu äger 25% i Hammarby? Det är klart man vill veta det. Å andra sidan står man och tänker att fotbollsspelaren Zlatan i ett anfall i Hammarby skulle ju göra, ska vi använda det uttjatade ordet, kaos. Han skulle ju vara en otroligt bra fotbollsspelare. Och ingen skulle säga nej till att ha ett Zlatan på topp i sitt lag. Han tillhör liksom en av topp 10 bästa spelarna de senaste 10-15 åren. Han är ju en otroligt bra fotbollsspelare. Så då ställer man sig mitt emellan där. Hur ska Zlatan som 25% ägare göra och hur vill han se framåt? Ska han göra någonting på fotbollsplanen? Och så står man och väger fram och tillbaka där. Mm. Så ena dagen så har man på sig Zlatan spelartröjan, andra dagen har man på sig Zlatan äga kavajen och tänker, vad ska han göra med den? Och hur mycket kommer de övriga 75% i den här ägandedelen, hur kommer de bli influerade av att just det är Zlatan som har den andra kostymen? Hur mycket är man beredd att säga ja till hans förslag bara för att han är Zlatan? Hur mycket är man beredd att säga till hans, jag glömde bort namnet, men hans styrelseposition, tjejen som har den, hur mycket får hon igenom? Och det där vet man inte, man måste ju liksom vara med på de styrelsemötena, och det kommer man aldrig få vara, men vi kommer väl få höra hur det låter framåt sen. Men till att börja med så måste man ju se vad Hammarby som klubb vill, och de har ju varit väldigt tydliga med hur de ska jobba framåt, och det är väl det som blir lite... I förändringens tider så är det många som vänder och tittar bakåt och tänker att fan, det har ju varit jävligt bra nu säsong 18-19. Ska Zlatans intåg sätta ner någon fot för liksom processen framåt, som ändå Billborn i tränarteamet, Kindlund i någon typ av ägarteam och Yxkull på ordförandeplats. De har ju ändå genomsyrat den här förändringen. Kommer den ruckas på nu? Och det är väl det man känner sig osäker för. Men det ruckas ju inte genom att Zlatan får en tröja i laget och spelar på topp.
Mm. Vi har också, apropå Hammarby, gjort en Patreon-intervju med stjärnskottet Aymar Cher. Där han pratar bland annat om den fina karriären hittills som han har haft, kort men ändå. Han just spelade i Svenska Cupen och fick mycket beröm där. Han pratade om det. Han pratade även just om Zlatan och när det hängde en matchanvänd Milan Kaká-tröja på Chers krok i omklädningsrummet. Bara den historien finns att lyssna på. På Patreon. Otroligt skön kille han kör för övrigt. Verkar ha fötterna på jorden nu.
Ja, verkligen. 17 bara.
Ja, det var det vi snackade om. Han var född igår, va? 03.
Igår.
Ja, det är helt sjukt alltså. Ja, otroligt fin kille på många sätt och vis. Och ska vi ta och lyssna på ett litet klipp från den kanske?
Ja, det tycker jag.
Så här låter han.
Tror att Bayern kan ta guld?
Det tror jag absolut. De har kvaliteten, eller vi har kvaliteten, bredden. Och stämningen känner jag just nu är riktigt bra. Nu i dessa svåra tider där det väl ganska svårt att motivera sig själv, men motivationen med att motivera, ja. Mm. Så nej, men jag känner att stämningen är riktigt bra just nu faktiskt.
Vad härligt. Ni fick ju en liten motivationshöjare i en gästspelare som gjorde en hel del träningar med er i form av Zlatan Ibrahimovic. Hur har det varit för dig?
Det har varit helt fantastiskt. Det är inte som att man skulle kunna tänka sig att träna med Zlatan vid 17 års åldern. Det är helt sjukt. Och jag tror han höjde oss alla ett steg. Så man märkte verkligen att det här är verkligen världsklassspelare. Och på träningen så såg man verkligen skillnad alltså.
Hamnar du i duell någon gång med honom? Känner du så här, fan, här väger jag lätt.
Ja, jag har backat undan faktiskt.
Vi läste och fick se storyn om när han lämnar en matchanvänd Kaká-tröja till dig. Och även Kasia Niklic var här och pratade om det. Hur var det? Har du ramat in den?
Ja, den är ovanför min säng. Så ja, jag kollar på den varje dag och blir lika chockad varje gång.
Fy fan vad stort.
Ja, det är helt otroligt faktiskt.
Man kär i Hammarby där alltså. En kille som vi får definitivt, som man sa förr, hålla ögonen på när säsongen drar igång. Vad kollar du på nu?
Tiden.
Okay. Kommer ni ihåg att vi satt och funderade lite grann på vad Kurci tog vägen?
Gianluca Kurci, ja.
Ja, man, du vet, han bara
104 kilos tunga kylskåpet.
Ja, men det var ett flygplan som lyfte från Arlanda och sen såg vi inte av honom.
Nu kunde han ändå göra reflexräddningar. Imponerande.
Ja, han var ju, det är ju fantastiskt, alla målar. Fan, ja. Med, eller?
Nej, jag sa inget om det.
Ja.
Vad är han då?
Han hade svårt att hitta en carbonara, vet jag. Men
han
är i Rom såklart. Och drog tillbaka till Rom. Men har uttryckt lite besviken att han inte fick spela kvar i Hammarby. Han ville vara kvar helt enkelt. De skeppade honom helt enkelt. Det var ju det vi undrade lite. Hur det egentligen
inte tillräckligt bra, så var det ju. Annars hade han varit kvar i Bayern.
Ja, man har ju för fan spelat i Roma ju.
Ja, men det hjälper inte.
Nej, det gjorde ju inte det uppenbarligen. Nu sitter han i Rom då och beklagas över att han har suttit i karantän i 2 månader i Rom. Vad fan, ge mig en lägenhet om balkong. Nu sitter jag ett halvår utan att gå utanför dörren.
Men om vi vänder på då, hur många spelare har spelat i Roma som egentligen inte borde ha spelat i Roma? Nej. Då kan du ju säkert räkna upp massor.
Jag kan börja med Martin Dahlin.
Ja.
Martin Dahlin har ju varit
han
i Rom.
Han dyker alltid upp på de här floppälvorna.
Ja, men alltså, det var ju...
Sen minns jag inte en sekund av han.
Vad har du mer?
Ja, vi har ju några där.
Ta svenskarna. Vad tycker du om alla svenska spelare?
Jonas Tern var ju fantastisk.
Willemsson
var, han gjorde en del bra chippen. Sprang en del på kanten där, fort som fan gick det. Inläggen var väl sådär. Men Martin, finns det någon bild när Martin Dahlin sitter på bänken bredvid Totti? Så man bara kan förlora sig i timmar i den bilden. Hur fan gick det? Vad hände innan bilden? Och framförallt, vad hände efter bilden?
Förmodligen ingenting.
Har du
den nersparad på datorn?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men den går ju att googla fram. Ja, men Kurci saknar ju sitt Bayern.
Gjorde Kurci avtryck i Roma så pass mycket att du tyckte han var bra?
Nej, han spelade inte så mycket. Man var ju lite fräschare då, ärligt talat. Och gjorde ju en del bra prestationer. Han har spelat förutom i Roma, även Siena, Sampdoria, Bologna, AFC och Hammarby. Gjort drygt 20 U21-landskamp för Italien också.
Eloge till Bayern tycker jag. Kort tid, han ville vara kvar.
Ja, okej.
Eller?
Ja, jag vet inte. Men de satsade på vilan istället då. Vi kan ju säga det när Hammarby att vi har ju bokat in Stefan Billborn på ett Mats Gren gånger tvåaktigt sätt. Han smsade 23.40 fredagskväll. Det är därför jag vill lägga in en liten passus på. För då ska jag säga, det är lugnt, jag är tillgänglig hela veckan, men vi hörs på måndag och boka tid. Då är det klart va? Även om det kommer 23.40 en fredag.
Det eller? Tycker jag.
Ja, okay.
Billborn är Mats Gren klar för podden.
Ja.
Den här veckan.
Ja, och det är ett tag sedan han var här. Fan, det är ju, vad är det? Ett och ett halvt.
Så då kommer den alltså till nästa vecka på man lyssnar då?
Ja, eller nej, den, ja precis, lyssna då. Men han borde komma den här veckan.
Den här veckan är ju Peter Kirschfeldt.
Ja.
Och Mats Elvendal.
Exakt, men han kommer hit så att avsnittet släpps om en vecka ungefär. Mm. Det var vi. Baserat på sms-et i fredags vill jag ju då lägga in som en skall brasklapp.
Vad vill du fråga Billborn då?
En jävla massa.
Mm.
Så att, ja, det blir spännande.
Det hade ingen fråga längst ut.
Ja, men det ska bli kul
för väntar in då.
Men det har hänt mycket i hans liv sen när han var här sist.
Ja, men det har hänt mycket i hans Bayern.
Han köpte liksom Ferrari tid.
Han har köpt Ferrari, ja. Mm. Ja, så kan jag börja fråga om hans löner i Hammarby, om han har råd att köpa en Ferrari. Han kanske gjorde en del smarta affärer vid sidan av.
Ja, det kanske det.
Vi tar oss till Örebro då. Och där handlar det om Kevin Wright, som ju då ryktats till AIK. Jag var ju i ÖSK förra året, och då snackades det om AIK och Kevin Wright i stort sett 3 gånger i veckan där, så det är ju inget nytt. Och ja, men det hade, vad tror ni om det?
Jag såg väl också AIK gick ut och dementerade det här, va?
Ja. Men det gjorde de ju, alltså exakt, men det gjorde de förra året med, och ändå kommer det upp nu igen.
Vad då Ackerman skrev, ibland blir det right, ibland blir det wrong.
Exakt,
ja.
Klassik.
Fan vad då.
Klassik.
Okay.
Och den här gången var det wrong.
Okay.
Men det finns en utköpsklausul, exakt, enligt Fotboll Direkt på 3 miljoner. Och
de behöver ju de pengar.
Ja.
Sälj, om det går.
Ja, men är en värd 3 miljoner? Nja.
Nej.
Du får inte tillbaka de pengarna.
Nej.
På en Kevin Wright, eller?
Det finns ju två delar i det, spelmässigt och lagmässigt. Så är det väldigt viktigt för att behålla honom, tror jag. För han är en av lagets i särklass bästa spelare. Särskilt nu när de har tappat många sedan förra säsongen. Men
de kör väl stenhårt på Otieno.
Ja.
Det är väl inte Wright nu.
Också värt att rekommendera är ju intervjun med vår vän Axel Kjell, som ju vi publicerade igår söndag i vår serie Tränarna. Som också går att lyssna på Patreon. Dessutom är det Erik Larsson som ständigt är proffsaktuell. Frågan är hur jävla proffsaktuell han är. Det känns som så här osynliga mannenklubben där. När jag var där pratades det mycket om att det var 7 klubbar från hela Europa. Det har varit där i omgångar och kollat på honom. Inter, och det snackades om en massa grejer.
Men det som är intressant här är att det är AIK Aten den här gången det pratas,
ja,
om.
Du bara säger nej. Man ska inte gå till Grekland. Det är bara kaos. Det är inget bra.
Det är väl inte bara kaos.
Jo,
det är så, kanske ibland kaos. Svårt att få ut lönerna. Det vet vi om, men det är inte bara kaos. Jag tycker att det är slentrianmässigt att säga att det bara är, att det bara är kaos. Det är ändå hög kvalitativ fotboll. Man får möta riktigt bra klubbar. Sen att du inte får ut lönen, det är absolut, det är kaos, det vet vi. Och det, men det är väl ingen som har missat. Det känns trött bara att säga att det är kaos, tycker jag.
Nej, men det gör det ju inte. Varför säger du så? Det är väl viktigt att påpeka om en ung kille då som Larsson, där det ryktas om många klubbar, så kommer in en klubb där det ofta är kaos då, om inte alltid. Då är det väl viktigt att vi tar upp det igen och säger, fan, gå inte dit. Gå och vänta och gå någon annanstans. Det är väl angeläget.
Det här handlar om att det finns ett intresse från AIK Aten.
Ja, jag bara säger nej. Han säger själv nu också i AIK att han...
alla kan inte hamna i Serie A då.
Nej, det är inte. Från början var det helt nytt för mig, säger han. Efter ett halvår skulle inte varit intresserade. Och då var det ju, wow, vad är det som händer? Men nu är det andra känslor, jag har börjat vänja mig, kan man säga. Jag har bättre koll på allt, säger Jack Larsson till Nerikes Allande.
Det här är kanske Silly Seasons längsta följetong.
Jack Larsson, eller?
Ja.
Ja, det är riktigt.
Ja, det är den och Tankovic.
Ja.
Dra jämnt där i toppen. Men AIK Aten kan väl göra en lista på alla gånger de har varit intresserade av en allsvensk spelare och inte köpt den.
Ja.
Den är ju, ja, riktigt lång.
Nej, men det som vi vet med AIK Aten, och det som är intressant att säga, tycker jag, är ju att Daniel Majstorovic, när han var sportchef där, han jobbade ju väldigt mycket med att säga, men vi kommer inte köpa spelare. Vi kommer lägga pengar på höga löner, men vi har inga pengar att köpa. Nej. För, i princip.
Inga pengar att betala ut lönerna heller. Ja.
Pissiga likvida medel har ju grekerna,
ja. Vi klipper in lite Axel Kjell här, som pratar om en annan ung, fantastiskt duktig talang som redan är proffs faktiskt i Frankrike. Axel Kjell talar lite grann om hur kontraktssituationen ser ut för och med Jack Lane.
Har du hört någonting från Amiens kring Jack Lane och lånesituation och allt sådär?
Ja, men vi har haft en dialog en eller två gånger där och pratat lite grann, men vi har inte varit konkreta, och jag har inte pratat med dem sen det blev klart att de ramlade ur, utan det var mer innan utifrån när ligan skulle starta och sådär. Och de är ju mitt uppe i en ganska så tuff process som jag tror kommer bli rättslig, där de försöker överklaga det här att de åker ur dem. Mm. Och det kommer nog påverka de nästa månaderna, men såklart så behöver vi titta över det nu de nästa veckorna när vi får mer klarhet i vad som kommer hända med Jack, hur de ser på det, hur Jack ser på det och också hur vi ser på det. Så då jag hoppas att vi kan vara tre parter som kan bli nöjda.
Vi lämnar Örebro Sportklubb och vår vän Axel, vår vän Kjell, och tar oss till Mjällby kort. De hörde av sig och jag fick spela in en liten hälsning till klubben.
Fan vad härligt.
Ja, de ska ha någon sorts upptaktsträff där de har lite olika röster. Jag fick typ en och en halv minut på mig att berätta vad jag trodde om Mjällby, och då hade jag dem i mitten av tabellen. Så det här kommer de ju spara sen.
Oj, du har dragit ner dem lite.
Nej, jag har alltid haft dem i mitten av tabellen. Så att det var vad jag berättade för dem och skickade
allt igen. Mellan 6 och 11.
Ja, lite högre upp om det ska vara i mitten på riktigt då. Då är man ju 6-7 kanske, va? Många lag är det, 16 eller?
Borde du ha koll på.
Tack. Så det var trevligt. Vi blev även då återigen inbjudna till Skallisterlandet. Så att när vi kände oss redo, som han skrev, så är det bara att åka dit.
Så inte när restriktionerna kändes.
Nej, nej.
Utan när vi, ja, kände oss,
för det var därför, det var därför jag tar upp det nu. För jag tänkte på det då. När vi kände oss redo. Och jag har känt mig redo för Mjällby länge.
Ja, jag med. Ja. Men vi får vänta lite till.
Ja, ett tag till. Men vi är välkomna dit. Ska bli kul att åka dit till Strandvallen och kolla läget. Under tiden kan vi ta och lyssna lite grann på en annan intervju vi har med i Patreon, nämligen Noel Törnqvist, ung målvakt, som bland annat läser Bibeln och älskar Serie A.
Mm. 18 bast.
Ja, och det är ju tre anledningar till att lyssna på den intervjun. Vad gillar du att göra utanför plan då? Har du något som du som inte är fotbollsrelaterat eller när du är ledig?
Ja, nu när jag är ledig här faktiskt har jag, eftersom jag har rätt mycket egentid här, jag bor i en lägenhet här i Sölvesborg, mitt i centrala Sölvesborg, så har jag faktiskt ägnat mig rätt mycket. Jag har börjat läsa om Bibeln, och liksom, för jag är väldigt intresserad av religion.
Bra.
Och så då har man ägnat sig mycket, och så att jag läser faktiskt Bibeln just nu, men annars är det väl gå runt och kolla stan liksom. Ja. Spela paddel är kul också.
Det är Koranen nästa.
Ja, nej, jag håller mig till mig.
Håll dig till Bibeln. Det är många böcker i Bibeln. Du säger att du har mycket tid och så. Hur liksom, har ni dragit ner på träningsintensiteten, eller hur periodiserar, eller vad det heter? Hur kör ni liksom nu när det är som det är allt?
Ja, exakt. Men det var ju så här att vi hade ju tränat ner oss där i början. Vi tränade dubbelt på tisdagar och torsdagar, och sen så lättade vi ner lite på det och var liksom lite lättare gympass då, för det vi hade gympass på tisdag morgon och torsdag morgon, och sen fotbollspass på eftermiddagarna alla dagar förutom tisdag och torsdag var det dubbelpass, och sen enkelpass på måndag och fredag, och lediga på onsdagar.
Ja.
Men nu då så planering fick göras om nästan två gånger med tanke på att det blir nya direktiv och så vidare. Men så då är det liksom, nu tränar vi dubbelt imorgon igen. Så nu har vi kommit tillbaka till det här, träna dubbelt. Så vi får liksom se vad direktiven blir, och man får liksom anpassa träningen ut efter det.
Tar oss från våra Patreon-intervjuer och Mjällby till IFK Göteborg. Och det sa vi innan där, att otroligt mycket som har hänt i Blåvitt under veckan. Själv har jag blivit närmast imponerad över hur de bara dunkade ut spelare på löpande band förra veckan. Samtidigt som det börjar komma även andra delar av nyheter som har med ekonomi att göra. Och det var ju en del snack också i media i veckan som gick om hur är det möjligt för Blåvitt att värva och sådär. Och då handlade det om en så kallad ny emission i investmentbolaget. Och det är ju en mening som jag aldrig någonsin har sagt innan. Så att jag kan ganska lite om det. Men jag antar att Henke och kanske till och med Filip har lite koll på vad det innebär för IFK Göteborg där. Vilket gör att de fick loss medel att värva för. Är det en riktig konkretion?
För att göra det enkelt kan man säga så här, att när man värvar spelare utifrån som... Jakob Johansson, som kanske Djurgården gjorde med Kim Källström, som Malmö kommer göra med Ola Toivonen, så är inte de beroende av kanske en hög månadslön, utan de vill väl ändå vara liksom så här, ha bra betalt för att de kommer hem och spelar till Allsvenskan. Sen är det väl lite så här olika hur bra man får, såklart. Men det man gör då när man signar är att man får en sign-on-bonus. Vet du vad det blir då?
Man får en summa utanför lönen, va?
Som, ja, exakt.
En engångssumma typ.
Och då väljer många att ta en högre sign-on. Och sen så då kanske sätta av dem i pensionssparande eller liknande. För Jakob Johansson, han har ju tjänat sina miljoner utomlands. Och då behöver vi inte ha den där höga månadslönen som kommer in på banken. Det IFK Göteborg gör i det här fallet då är ju att låta investmentbolaget då säkert ta den här höga sign-onen. Och IFK Göteborg som klubb då behöver inte betala ut en så hög månadslön. Så att det är därför de kan göra den här typen av nyförvärv. Jag vet att när Kim Källström signar för Djurgården så snackar det som att han skulle få 5 miljoner per år i sign-on. Och då antar jag att lönen inte var så hög. Så att ta kostnaden, och i det här fallet så handlar det om att Göteborg inte tar den. Utan de tar en lite lägre lön, och så tar investmentbolaget sign-onen.
Mm. Vad får investmentbolaget ut av det?
Antagligen inte jättemycket, utan det är väl mer som det alltid är med stora klubbar, att när det går tungt ekonomiskt så räddas de ju ofta av fans, supportrar som har mycket pengar, som är beredda att knuffa in lite. Och i IFK Göteborgs fall så handlar det om att de såklart kommer få en mer framskjuten placering i tabellen. Och ja, så vad är det? Det är väl charity, kan
ja,
man säga.
Ja. Ja, men det kanske sitter någon där med generationer tillbaks, blåvita hjärtan, som har pengar och tänker att det är en bra grej att göra.
Sen finns det ju andra investeringar som görs, transferinvesteringar som görs av tredjepartsföretag, där man går in och köper en spelare som man sedan på något sätt låter spela i Göteborg, men när den väl säljs sen, då får man ut sin kaka.
Mm. Får man göra så nu?
Ja, de har ju, alltså, förut har det sett ut så att tredjepartsföretag har gått in och köpt spelare.
Jag vet inte om det är tillåtet längre, är det verkligen?
Nej, det här är ju i princip samma sak.
Gråzonerna kommer
men,
in.
Men vi kan väl säga så här, vi har bokat intervju med Max Markusson, så att japp, där kan du ju reda ut det, Biro.
Exakt, ja. Bokade den i fredags där, så vi ska ringa upp honom i veckan där och så ska vi reda ut det på Zoom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det är Jakob Johansson som varit inne på, som är klar då, signat kontraktet över 2022. Poja säger att det är mångsidig mittfältare, vi kommer att ha stor nytta av direkt. Det är bra. Frågan till er då som har koll, vi vet ju vad han gjorde i de där hemska matcherna mot Italien, men...
Han är ju fantastiskt bra fotbollsspelare. Ja. Mm. Hög allsvensk klass, eller han är ju landslagsspelare alltså. Ja. Han är 29 år. Mm. Han kommer göra så jävla många bra år i Göteborg. Mm. Så länge han får hålla sig skadefri. Och detsamma gäller ju Farnerud.
Exakt,
vet ju att
den är kul.
Jakob Johansson har ju jobbat rehab länge. Mm. Så ge han tid att komma in i laget. För det här är inget som ska skyndas fram. Det är inte så att han är 36 och bara fan, vi måste få han redo så att han gör ett sista år här i Blåvitt. Utan här har de tid.
Mm. Du sa lite föraktfullt 36. En som är 36 är just Alexander Farnerud faktiskt.
Ja, men han har ju inte så mycket mer än 2 säsonger kvar. Liksom.
Nej. Jag är glad att han överhuvudtaget fick en säsong kvar. När han lämnade Helsingborg där och försvann ut i någon sorts sån här, du vet, vad heter det? Twilight Zone. Och bara tänkte, nu är hans karriär slut, men det kommer inte ens en bulletin om det, att det är slut. Och så dyker han plötsligt upp i IFK Göteborg. Det är ju fan. Ja, det var länge sedan.
Hämta bulletinen, vad sa de innan skolmötena med mentorn.
Det är då det kommer ifrån. Men det är kul att han kom till, han har ju spelat i Italien bland annat, Torino, Young Boys, Brøndby, Stuttgart, Strasbourg och Häcken.
Så ja, men det är ju två enormt bra spelare. Man glömmer bort det tycker jag när man pratar om Farnerud. Bara för att han har liksom haft en skadeperiod här på ålderns höst, så behöver det inte betyda att han har blivit en sämre så mycket sämre fotbollsspelare, speciellt inte på en allsvensk nivå. Han är faktiskt bra. Han gjorde det bra i Helsingborg. Gräver man djupare i hans statistik och inte bara kolla på
skadorna,
att han gjorde, ja, men skadorna, att han gjorde 2 mål 4 ass förra säsongen. Om man bara stannar där och tänker sig, men det är inte så mycket för en offensiv mittfältare. Men han startade 19 matcher. När han startade 16 matcher, spelade 19, och jag tror att det var i snitt typ 66 minuter. Och han hade faktiskt väldigt bra betyg om man utgår från statistiken och inte bara målen. Och det är ändå intressant. Vi är en, precis som Alexander Kacaniklic sa, att vi är en liga där vi ofta bara tittar på var man har gjort för poäng, inte hur man spelar, vilket man gör mycket, mycket mer ute i Europa. Han var ju nästan förvånad över att det var så enormt fokus i Sverige på det.
Liksom.
Ja, medans europeisk toppfotboll så ser man hur bra är man som fotbollsspelare. Och kollar man då på Alexander Farnud, så kommer han tillsammans med Jakob Johansson bidra enormt mycket till den här unga blåvittruppen som jag ändå har pratat om. De kommer få lära sig massor om hur det är att vara fullbordsproffs i varje träning. För det man ofta glömmer är att de här de här spelarna sätter någon form av standard också. Det är inte så att de glider ner på kamratgården och sen bara degar, utan de kör ju stenhårt. Ja. De kommer ni ihåg Johan Arning?
Ja.
När han gick ner i division 1 i Sirius och skulle spela där. Och folk runt omkring sig bara, men Johan Arning, han har ju vunnit SM-guld och spelat i landslag och sånt där. Mm. Han glider ner i division 1 och liksom är den som tränar hårdast av alla och satte någon form av standard.
Ja.
Det är så det är. De här kommer ju inte till Blåvitt för att varva ner, utan de kommer ju till Blåvitt för att ta Blåvitt till en ny nivå. Och landar Marcus Berg nu i sommar, då ska man på allvar prata om IFK Göteborg som en guldkandidat.
Ja, det är riktigt.
På riktigt alltså. Man ska prata om dem på en guldkandidat. De kommer, tror jag, också plocka in en mittback. Och det är väl Berg och en mittback som krävs för att man verkligen ska nå det där. Och det är ändå intressant med tanke på vilken position Göteborg var i för ett tag sedan och var man är nu någonstans. Mm.
När det gäller...
Det är jävligt uppfriskande.
Ja, verkligen.
Ja, men... vilket mittfält.
Mm.
Men även, man ska inte glömma, Erling Mark och Alassane Youssouf där. Riktigt tajta centrala mittfältare nu.
Marcus Berg och Mattias Bjärsmyr har ju varit och tränat med Blåvitt, och Farnerud säger om det att så här, de är sugna på att komma hem dem också. Det är roligt. Han på frågan om han kan tänka sig att hans ankomst lockar dem dit. Det hade varit kul och bra att förstärka truppen med bra spelare för konkurrens samt vinnarskalle. Vi får väl se. Sen hade jag en halvlöjlig spaning där som jag tänkte kolla på. Den är ju, får se om ni kan ha mer. Jag hittar inte så jävla många i huvudet. Man får inte googla, så att då kommer jag på brödrapar i fotbollen. Han har ju sin brorsa i IFK. Det är därför en del tyckte att, vad fan kommer han hit för att hans bror jobbar som
är
sportchef.
Är det fina ordet nepotism?
Exakt.
Ja.
Men jag vet inte om det är att använda i det här sammanhanget. Men bröderna Holmgren i IFK Göteborg, kommer ihåg Tommy och vad heter andra där? Tommy Holmgren och, vad fan hette han?
Tord
Holmgren. Och sen har vi någon Leach i AIK, eller vad heter han? Liebeck.
Nej, Leback.
Ja, exakt. Och så Elmin Kalmar. Ni kommer inte på några fler, va?
Jonathan Berg. Vi pratade precis just om Marcus det. Berg.
Bra.
Gjorde träningar. Nej, i mitt italienska lag Taranto, där mina släktingar är ifrån.
Ja.
Så skulle jag ner och så bara läste jag laguppställningen, bara sitter Jonathan Berg på bänken.
Ja.
Han spelar Varberg lite sådär.
Tord och Tommy Holmgren. Fan, det är stort ändå alltså.
Tord och Tommy?
Ja, de är ju på stora bilder ovanför trappan vid Göteborg där. De vann med UEFA Cup-guld 82.
Det måste vara i samma lag då. Det får inte vara liksom.
Nej, det kan vara. Den här var helt värdelös, den här spaningen. Så ni får ta vidare den.
Nej, men Sebastian och Jonathan Ring.
Ja, de är ju bra båda ju. Det är riktigt.
Men fast... minuter i Allsvenskan.
Ja, de spelar ju Kalmar och Djurgården just nu.
Ja, det är riktigt. Vi kommer säkert ha lyssnare som kommer på fler som vi kan höra av er. Varför tog ni inte de här? Djurgården sen, och då handlade det om Kim Bergstrand som passar på att hylla Ajda Revic och konstaterar att det är en spelare som har tagit stora kliv och det är hans bästa veckor hittills typ. Tycker jag är intressant om vi stannar lite vid Ajda Revic. Vi som kollade lite grann på, ni har säkert sett mer än jag, men den här 10 sista matcherna dokumentären fick ju en bild av Ajda Revic där som jag inte hade innan, och tänkte att han har väl, men shit vad han bidrog med i det så kallade omklädningsrummet och i gruppen. Frågan är nu då när han kommer ut på plan också hur mycket bättre Djurgården blir. Vad tror ni om den?
Nej, men där kan man väl också hänvisa till Katja Niklic som är god vän med Astrid, och de har ju samma agent, men att de två hade ju pratat otroligt mycket om det förra året, att så här, han är ju en spelare som man kanske tror ska göra poäng, och han kanske har satt en pressen på sig själv, och det är ju såklart att han skulle ha gjort mer poäng med tanke på de lägena han faktiskt hade förra året, men att han var bra när han väl spelade. Hade han väl någon match som han var lite sämre sådär, men att han i själva spelet var avgörande, speciellt guldmatchen.
Mm.
Sen om då Kim Bergstrand säger att han ser bättre ut än någonsin, att han har gjort sina bästa veckor här i Djurgården, det är väl bara positivt för ett Djurgården som någonstans, känns det inte som att de smyger i vassen? Alltså det pratas inte så mycket om dem, fast de är svenska mästare.
Mm.
Eller?
Nej.
Det pratas ju mycket mer om, och så gjorde det även under hösten, det pratades ju mycket mer om Hammarby och Malmö var det faktiskt gjorde om Djurgården. Eller?
Mm. Ja, jag tror att Kim framförallt trivs med att det är på det sättet.
Jag tror också. Men det där i poäng poäng kontra prestationssnacket som Henke hade här precis, tycker jag också man ska lägga in liksom, var är en fotbollsspelare i sin karriär? Är man en högerback som är 23 år och är på väg ut i Europa, så tror fan att några assist och ett mål här och där kommer göra att de väger tyngre sen i en förhandling ut i Europa. Ajda Revic ändå ska liksom prestera, vill att laget ska vinna och prestera i Champions League, då kan ju liksom riktigt vassa prestationer på allt från träning till omklädningsrum till matcher göra att laget blir bättre. Och då ska man inte stirra sig blind över hur vidare han gör många assist. Sen var väl diskussionen för att han inte gjorde några poäng alls nästan, och där förväntar man ju sig ändå lite grann.
Vidare när det gäller bra spelare som Kim Bergstrand kan berätta om till Djurgårdens hemsida, Oskar Pettersson, visst var det samma Oskar som vi hade i? Nej? Jo. En kille som finns att lyssna på en intervju vi gjorde tidigt i vår serie om unga talanger, Oskar Pettersson i Djurgården. Lyssna gärna på den. Sen tycker jag en annan grej är skönt att ta från den här intervjun, och det gäller ju hur Kim Bergstrand uttrycker sig när det gäller Ajda Revic. Han säger då att han har gjort sina bästa 3 veckor sedan han drog på sig citat Kaknäs-overallen, slutcitat. Det är Kim Bergstrand, ja, inget Djurgårdströja utan Kaknäs-overallen. Fan, ska kalla honom för det i fortsättningen, alltså. Det älskar man ju, alltså.
Hur går det med er bromance? Har ni smsat någon mer eller?
Nej, inte för vi har inte träffats sen förra måndagen när vi träffades under Djurgårdsbron.
Hur lever Björn Westerström bromansen?
Ja, den är ju på paus.
Den har vi inte pratat om.
Nej, den har vi inte. Den är ju på paus sen han blev, vad är det han är nu? VD, va? Jag har inte tid med mig längre.
Det är väl kanske du som börjar höra av dig.
Ja, men jag hör av mig med olika Lundell-grejer. Han gillar ju Lundell också. Ja.
Fan, ni är ett gäng 50-åringar som älskar Lundell. Gubbligan.
Ja, för fan. Ja, exakt. Här kommer åldersgrejen.
Du är ju ledare av gubbligan.
Ja, för fan.
Nej, men jag har inga problem med att man...
Vad är det för fel på Lundell? Han är
det är ingenting. Det är inte det vi säger.
Det är alltid att du vänder dig till att något fel. Ja, men det är ju någonting. Kan man vara något positivt att vara gubbe och gilla
Lundell? Jag kan romansera er en gubbliga. Ja. Jag vill också tillhöra en gubbliga sen när jag är gubbe.
Ja. Han gjorde ju en av sina första spelningar 5 oktober 1989 när efter han hade kommit hem från behandlingshemmet på Skandinavium. Jag var inte där, för jag var i Luleå, för Torsten hade turné på mig samma datum. Därför jag kom ihåg det. Men då hade ju några fans en banderoll med bara 6 bokstäver på. Kommer du ihåg vad det stod på den?
Ja. Super Ulf.
Fan vad den är så jävla vidrig, men den är rolig också. Super Ulf. Ja, det är fint. Vi tar oss vidare därifrån och så tar vi då, vi har ju lottat ut vår Mats Gren-tröja, vilket var kul för den, folk ville köpa den.
Ja, men den finns inte att köpa.
Nej, utan man vann den. Det är ju Henrik som vann den.
Ja, vår lyssnare i Norge, ja, som är Göteborgs-fan, som vinner den. Så att den kommer skickas dit.
Ja, sen ville jag låta ut Philips Bayern-tröja, men då får jag ju slag på fingrarna att vi har inte kommit upp i den nivån på Patreon riktigt än. Och det förstår jag, för det där fan inte vilken tröja som helst. Så vi väntar lite med den. Vi
kör... Kan man ha Harris Leitnens autograf på en Bayern-tröja?
Är det den där grönvita där det är såhär grön små rutor nästan? Ljusgrönt. Det är inte den. Kommer du ihåg vilken det är?
Ja, det är inte okay. Den. Den är mycket äldre än du är inne på. Den är äldre.
Ja, den är äldre, va? Ja, det är Eskilinen gammal, ja, va? Just det, det är därifrån jag ser den.
Fan. Och ja, vad jag vet så spelade inte Kai Eskilinen och Harry Slaitinen tillsammans. Men han har varit ett svenskt-finskt härligt duo.
Ja, okay. Men vi kör en merch-tröja som vi lottar ut den här veckan. En annan utav våra som...
Den svarta, den gillar man ju.
Har vi den då?
Ja, den har vi.
Ja, okay. Vi har min hoodie också vi kan låta ut. Sturallsvenskan hoodien.
Kan du fortsätta på det?
Den är ju grym, alltså. Nej, men vad fan, vi vill ju ge allt till lyssnarna, för vi gillar ju dem ju. Vi har ju även Bojan Pandic där som lyssnar.
Pancic.
Vad sa jag?
Pandic.
Ja, det är ju helt fel. Pancic. Vilket är roligt.
Jag vet. Vad är så jävla undermedvetet.
Man sitter hemma med sin jävla talang. Man fick beröm tidigare. Man skriver bra och sådär. Han lyssnar ju på alla avsnitt, Bojan. Vad är det han tycker?
Du sa det Bojan också.
Nej, Bojan. Bojan. Vad är det han gillar med mig mest? Kan vi ta det så vi går vidare?
Ja, han skrev... För vi ska klippa in här, för jag pratade med Bojan Pancic om hur det är att döma inför tomma läktare, vilket jag tycker är intressant, för det kan väl komma här framåt. Och då sa han, Birro får gärna lägga ut den här, för han gillar när du säger fel.
Ja, exakt. Jag sitter man med all sin talang och sin, du vet, man försöker, och det enda man blir uppskattad för det är att man uttalar namn fel.
Men det är roligt också att han hade läst som den domaren är, han kan ju läsa spelet bakom, att han märker när jag och Filip vill rätta dig, men vi inte gör det. Och då garvar han ännu mer.
Ja, nej, okej, men ni får gärna rätta mig på det, för det ska fan med bli rätt. Ibland det första man måste lära sig. Bojan Pancic. Ja. Det är inte så jävla dumt.
Men du gör en karaktär när du ska säga namn.
Nej, men
det är kanske det du ska sluta med, att du blir den här karaktärsrollen.
Jag anstränger mig för att det ska bli rätt.
Bojan Pancic. Den där, du vet, ska
det var inte
i.
Alls likt. Det var så låt.
Nu är jag inte dig. Nu är jag med att jag blir en karaktär när jag säger ett namn. Ja. Kan du påa det här då?
Nej, men det är ju vår domare Bojan Pancic, som ju då vi har på Patreon. Det här kommer ett smakprov hur det är att döma inför tomma läktare. Låt det så här.
Hur tror du, vi lär ju i alla fall se ett par, om inte en halv säsong eller liknande, med matcher utan publik. Hur tror du att ditt arbete förändras av att det inte är någon på läktaren?
Alltså jag har ju, två eller tre år sedan så var vi i Tjeckien och dömde en Europa League-kvalmatch. Mm. Och då hade de ju, deras publik hade betett sig lite illa i matchen innan, så då var det för tomma läktare. Och jag kan säga så här, i de matcherna är det jätteviktigt med rätt uppladdning. Ja. Att verkligen liksom ladda upp och liksom se vad som ska komma. Att det är inte publik, och att allting kommer att höras, vad vi säger, vad spelarna säger, ledare. Ja. Och det blir något nytt, ett nytt moment. Så att första kvarten, första 10-15 minuterna var ju jättekonstigt. Alltså. Det var som att springa på en träningsmatch. Mm. Trots att nivån på matchen var väldigt, väldigt bra. Så att jag tror största utmaningen är ju liksom att få igång och gå in i sin bubbla, både för oss och för spelare. Sen är ju frågan, prestationsmässigt tror inte jag vi påverkas av det. Mm. Det kan jag tänka mig att mer spelarna gör, att de kanske inte kommer upp den riktiga nivån när det är tryck på en arena, när man får med sig publiken och liksom man får ju lite extra kraft.
Ja.
Så är det.
Men det talas ju mycket om att alla är ju liksom människor, och därför kan en domare göra misstag, precis som en spelare kan göra misstag eller publik kan göra misstag. Men får man inte någon känsla om du kliver in på en plan där det sitter 300 pers på läktaren eller 35 000, att det är någon press, bara något mänskligt med en som gör att det är en annan situation och man blir lite förändrad som person?
Man kan tycka kanske det, att när man liksom kollar på det utifrån. Men i och med att varje match är så viktig, jag menar, vi åker dit och gör och vårt absolut bästa. Vi har kontrollanter både på tv och på arenan, så att vi måste ju prestera. Vi är ju ett gäng som ska lyckas både hemma och internationellt. Så att varje match och varje betyg är ju jätteviktigt för oss. Och när du kliver ut till en match, men låt säga då Hammarby som har ganska mycket publik, du får en jätteboost innan. Och man liksom, man verkligen, det är knappt som man behöver värma upp eller liksom, sån känsla får vi ju. Det är mycket folk. Och sen när du blåser igång det, så är det liksom, du hör ingenting, utan du är så pass fokuserad på uppgiften. Vi har kommunikationssystem som vi pratar med varandra, så att det andra, det yttre, faller bort. Du först vid någon frispark eller något skadeavbrott, hörna, då kan man liksom titta upp och bara känna, suga in det här, atmosfären och hur häftigt det kan vara.
Ja.
Det som är intressant med den här intervjun, som är Patreon-exklusiv annars, det är ju att domarna har mer än någonsin att göra. Du vet, FIFA, de tycker inte att de ska vila, utan de skickar ut uppgifter. Det är lite som i skolan när man fixar hemläxor. Ja. Gör det här, gör det här, gör det här. Ja. Kolla på de här situationerna och hur skulle vi gjort egentligen?
Ni som är, vi var inne på min ålder tidigare, gubbligan där. Jag kommer ihåg i slutet av 70, början 80 och mitten 80 när domarna var, alltså, de såg ut som så här lönnfeta, du vet, halvalkade gubbar med ölmage som lufsade omkring. Alltså, nu är de ju vältränade elitidrottsmän, men så har det inte alltid sett ut, kan vi ju säga.
Det går inte att vara idag, du.
Nej, det går inte, exakt. Det är alltid väldigt, väldigt annorlunda. Vi har ju...
Ett nytt segment.
Ja, kan du ta det då?
Nej, kör.
Ja, men det är ju vi
du är programledare, Bilo.
Unga, professionella, nya som är på väg in, eller? Nej, vad är det som är?
Vi har blåsit liv i det vi har valt att kalla. Jag tycker hiss och diss, Bilo.
Ja.
Vi får se vad lyssnarna tycker.
Ja, du menar det, okej.
Medan Henke tycker att vi låter den heta där den faktiskt är, och det är inne ute i listan.
Ja. Bu eller bä, heter den för länge sedan.
Ja, bra eller aner körde ju Filip på Fredriksen.
Pest eller kolera.
Ja, det finns ju i Många tappningar.
Exakt. Men det är in- och utelistan. Vi tar en inne, en ute var. Vi börjar med Filip. Och då tar vi, vi gör så här bara för att ni ska hänga med. Vi har ju ett, varsin inne, varsin ute. Så vi tar alla våra inne först och så drar vi dem i ordning. Och sen går vi in på de andra. Varsågod.
Min innelista är ju högst personlig, ska sägas. Och det är efter vår intervju med Peter Kishfaludi. Så det enda jag tänker, hur många namn kan han ha sagt under 90 minuter?
Ja.
Så tänkte jag, det här måste jag kolla upp, för det måste vara någon typ av studie allsvenska rekord. Så här många namn kan man inte behöva använda för att förklara att man är ungdomstränare i BP. Och då satte jag mig, lyssnade igenom och räknade till 112 olika namn lyfter han.
Mm.
Vi lyfter några själva, men alltså 112 namn på 90 minuter bränner han av.
Mm.
Så då dunkade jag upp hela listan. Så jag gillar det liksom munlädret, hans sätt att prata. Det var underbart.
Får man lägga till det, det var väldigt roligt när du satt med dina lurar och lyssnade igenom det här och gjorde som anteckningar och satt och småfnittade ett hörn här på redaktionen. Det var bra arbetsmiljö.
Ja, men det är så jävla kul när man kan växla från liksom någons, hans ex-flickvän till liksom glömda spelare i Allsvenskan till Panathinaikos sportchef för liksom 12 år sedan. Det var riktigt kul.
Underbar start på innelistan. Det avsnittet släpps alltså när? Var det på onsdag?
Japp.
Peter Kishfaludi från sportchef numera i Brommapojken.
Och missa pojken. Inte namnen.
Nej, exakt.
Pricka av, kör någon bingo.
Ja, kolla om du får tillsammans 112 stycken. Min innelista kort är ju SEFs öppna brev i fredags tror jag det var. De dunkade ut bland annat Mats Enqvist och någon till där. Som...
Min innelista.
Sa jag det? Ja, men, det är, ja, men i alla fall, det är ju SEFs öppna brev. Jag tror att många av er har läst det, för det fick en otrolig spridning på de sociala medierna. Men jag älskar ju när folk blir arga. Men en grej som jag älskar ännu mer nu är när folk blir återhållsamt arga på ett sånt här Mats Enqvist-aktigt sätt. När man har en väldigt hög position, man har en väldigt seriös position, man är liksom en viktig person i samhället, i fotbollshierarkin, men att man liksom hela tiden håller tillbaks lite ilska, men att ilskan ändå läcker igenom mellan raderna, vilket det gjorde i det här brevet. Hur skitförbannade man helt enkelt var på Folkhälsomyndighetens arroganta stil gentemot svensk fotboll, och att man gick så öppet ut med att man var förbannad, men på ett så elegant sätt. Det tycker jag förtjänar en plats på min innelista.
Jävla kunnig han är, Mats Enqvist. Varje gång Mats han Enqvist pratar eller skriver eller någonting, man märker ju jävla kunnig han är.
Ja, vi får kämpa med det här segmentet ändå.
Va, men
min innelista.
Ja, men det,
det är en plats på innelistan.
Ja, okej. Okay. Ja, nu kommer Henkes innelista. Ja, eller plats på din innelista. Varsågod.
Vår.
Ja, det är riktigt.
17-årige Emil Robak har jagats av både Arsenal och Bayern München. Men nu ser det ut att bli i Hammarby som den unga anfallaren slår igenom. Det började med att Bayern-supporterna själva snackade om Emil Robak. Men det var först när Zlatan i samarbete med Dplay spelade fotboll som Emil Robak fastnade på min näthinna. Bra fysik, snabb, fint rörelsemönster gjorde att Emil Robak stack ut nästan ännu mer än Zlatan själv i den där lite halvtrötta matchen. Emil har under flera år tillhört Hammarbys akademi, och det förvånar mig inte att när vi förra veckan gästades av ungdomsfotbollens gudfader tillika BP sportchef Peter Kishfaludi som vi pratat om här, så var det just Emil Robaks namn som dök upp när vi efter podden, det här får man inte höra i podden på onsdag, utan efter eftersurret borde vi fan spela in på tal om det. Då sa han att det var Emil Robak som han såg mest fram emot att se under året, att han var en riktigt, riktigt stor talang.
Mm.
Så när Kissen, Peter Kishfaludi som han kallas då, Kissen, får välja en spelare, så säger han Emil. Ja, då litar jag i alla fall jag blint på att han har rätt.
Mm.
Emil är därmed så inne man kan bli, och inom kort kommer alla prata om honom, var så säkra. Och då blir det men inte innan, ska jag säga, det här sa jag för helvete redan i maj.
Ja, det är riktigt.
Får jag komma då och säga det här säger jag i april?
Ja, jag får inte säga det som jag tänkte säga. Så att det är med all rätt. Ja, men det där är intressant. Det ska bli skitspännande att följa honom. Och vår vän Kishfaludi har ju stenkoll på läget, så att han har säkert rätt på den här också. Vi har utgrejen också på den här listan. Och det är Philips.
Min enkel kommer vara bestående tills... Fan vad trött jag är på journalister som jiddrar med varandra på Twitter. Fan vilken jävla dagisnivå. Låt det där vara...
Men vilka journalister menar du? Alla möjliga eller sport och fotboll mest? Eller?
Nej, här är bara sport och fotboll. Ja, okay. Alltså det ska klagas på något ord i någon ingress. Och jag har kräddat hit och jag har kräddat hit. Och du har inte gjort det där. Och, fan, alltså det är sån jävla pissig nivå. Ja. När journalister, och sen ska de liksom börja bjuda in varandra och göra grejer åt varandra. Men alla går runt och småhatar varandra för det var något ord i någon ingress som inte stämde. Alltså det är så jävla dålig nivå. Och om jag hamnar där någon gång, skriver jag något syrligt till någon för någon ingress, då ska jag fan säga upp mig härifrån. Det är så jävla pissigt.
Ja. Det handlar väl inte bara om ord i ingresser, utan det handlar väl mer om att man kanske ska fundera på och rannsaka sig själv och tänka på sig, kan man inte försöka lyfta sina kollegor istället?
Mm.
Och om man tycker att det blir fel i någon text, mejla istället. Gå inte och skriv ut det på Twitter. Det blir bara så jävla... Twitter är redan liksom dålig stämning från början med tanke på hur klimatet är där. Men fan, föregå med ett gott exempel.
Ja, hur orkar man leva i den här resultat- och statistik? Hetsen på journalistsidor. Fan, vi håller på med en underhållningsidrott som fotboll. Det är så jävla mycket glädje och passion. Men inte fan, ska vi bygga upp liksom... någon konkurrenssituation där det blir så mycket som att man hänger ut olika journalister. Du tyckte så, du sa ju så här, kolla hur ni har fel här.
Men krädda det och tycker man ska göra, det kommer jag på nu. Jag såg absolut längre upp i körschemat. Jag tror att det var Bara Ben som var först med Jakob Johansson och heter.
Ja, det är jättebra.
Ja, så har vi
men
sagt.
Skulle jag inte bli kräddad för något jag har sagt, fan, jag kan inte bry mig mindre alltså.
Nej, och du går inte ut du går framförallt inte ut på Twitter och skriver att fan om...
Nej, det håller jag med ut. Jag vill bara skriva bra saker en Hammarby-spelare har gjort, mest Bojanic.
Okay. Min ute blir Folkhälsomyndigheten den här veckan. Och det har inte att göra med någonting annat. Jag tänker alltså också den där grejen när folk pratar om vem som gör rätt och vad och varför och hur. Och det är inte det jag menar, utan jag pratar enbart om deras som jag upplever det. Och det har jag ju känt flera veckor. Lätt syrliga förakt mot allt som har med fotboll att göra. Man klumpar ihop det till någon sorts sån här 11 män som springer och jagar boll. Det är liksom inte värt något. Fotboll ska inte ha en särställning, går man ut och säger medvetet. Och man ser överhuvudtaget inte, man är okunnig om det här. Och jag menar inte att man ska vara speciellt kunnig för att man kan det man kan och det är man väldigt bra på. Men man hade kunnat släppa lite på den här föraktfulla inställningen till fotboll, för det är inte vilken sport som helst, det är inte vilken jävla rörelse som helst. Och vi som jobbar med det är naturligtvis part i målet på vårt sätt, men det är inte bara vi, utan det handlar om hundratusentals människor runt om i hela landet som styrs av det här. Och som blir drabbade av den här okunskapen och det här som jag upplever det lätt syrliga förakter från Folkhälsomyndigheten. I det här fallet när det gäller fotboll, inte något annat sammanhang. Så den hamnar på min utelista.
Ska in fler myndigheter där?
Vad sa du?
Ska in fler myndigheter?
Ja, det finns många myndigheter man kan ta där. Men jag hade en gammal fyllekompis, han är död nu, han såg upp i Elsa Hasse. Men han var skön ändå. Han landade ju på Landvetter efter någon Kanarieönresa eller vad det var, så landade han. Så det var ju på den tiden Socialstyrelsen hade 1-6-8 brödskivor om dagen. Stod det på Landvetter när han landade. Det första han gjorde var att i bankomaten på den tiden, tog ut pengarna och så vände han och åkte tillbaka till Kanarieön. Han är död nu. Men,
fy fan.
Skön kille.
Passe.
Ja, fin kille. Hasse Eriksson är ex. Henke, din utegrej.
Att säga att man har sett The Last Dance på Netflix. Efter någon vecka surr om serien.
Bara säga att man har sett den.
Kan jag få prata?
Ja, men det var kul.
Efter någon vecka surr om serien med Michael Jordan i huvudrollen så bestämde sig även Zlatan Ibrahimovic för att säga att det var dags och att han har sett den. Mm. På Twitter skrev han: "Nice to see The Last Dance. Now you see how it is to play with a winner. Either you like it or not. If you don't play, don't play the game."
Mm.
Och det pikar väl där någonstans.
Jaha.
Vi har hört det nu. Ja. Släpp det, gå vidare.
Ja. Jag kan känna igen mig där. Jag tror faktiskt att jag är en skyldig här. Jag tror jag sagt att jag sagt sett The Last Dance i en intervju, om det var med Filip Hammar möjligen. Ja. Jag har fan sett en sekund då i Last Dance. Jag vet inte vad det handlar om.
Du vill vara med i...
Nej, men jag orkar inte liksom ta...
Men det är, vadå, surret om det släpps idag. Det är ju fan sista avsnittet idag.
Ja, okej.
Får jag det sagt?
Ja.
Jag skäms inte för att jag sitter och tittar på The Last Dance.
Nej, men det är ju inte det handlar om. Spaningen ute. Det är att säga att man har sett det. Det är så otroligt ute.
Ja. Vi slår igen dörrarna till det här succésegmentet.
Ja, vi får ta ett redaktionsmöte om det.
Efteråt.
Framförallt ska lära dig vad en in-ut-lista är.
Ja, okej. Okay. Ja, vi började. Vi tar oss i alla fall till Helsingborg och Armin Gigovic. som sägs vara het villebråd kring att bli såld. Vi har ju Gigovic på Patreon också. Vi har, man märker det nu när de kommer ner i köken, att vi har gjort otroligt många intervjuer på det där, och hoppas att ni har respekt att vi pratar om det, för vi lägger ju väldigt mycket bra material utöver de tre poddarna också på Patreon. Gå in och kolla där lite och se om det är något för er.
Vilket uppsving vill jag bara snabbt säga nu.
Ja.
Som Fotboll Direkt har fått med Lyr vid rodret.
Ja,
jävla bra jobb. Det är de som skriver om, jag har väl luskat fram hans prislapp här.
Mm.
Att det ska röra sig om mellan 25 och 30 miljoner för,
shit, alltså,
för Gigovic. Nyss fyllda 18.
Ja, och då blir det ju lite större namn på hyllan så att säga. Wolverhampton, CSK Moskva och Amiens är de som nämns då.
Ja, exakt.
Amiens ska man väl akta sig något för, va? Det är
franska
är
krisklubben Amiens kanske man ska hålla sig lite bort ifrån om det finns Premier League på listan att välja. Men för Helsingborgs del så är det ju att täcka, var det 18 miljoner han sa?
Mm. Fan, då kan de ju gå plus på
det. Så att, det här är ju deras liksom diamant som ska säljas riktigt, riktigt dyrt. Och han har ju det här internationella steget och flow i sitt spel. Han verkar dessutom ha fötterna på jorden, som Biro sa. Man kan gå in och lyssna på det på Patreon.
Mm.
Men här är det ju att sälja för överlevnad men ändå få upp prislappen, samtidigt som man såklart vill att han ska bidra med den fotbollen han har på planen.
Får jag bara säga det nu? Har ni ändrat er nu då? Eftersom jag var den som gick ut hårdast och sa att de ska sälja. Och ni bara nej, han ska vara kvar.
Nej, jag tycker nog att han kan vara
kvar.
Jag tycker nog att han kan vara kvar. Men jag tycker det är intressant att...
Jo, men kommer ni inte ihåg när vi pratade där första gången? Du vill ju att han skulle vara kvar.
Ja, jag vill fortfarande att han ska vara kvar.
Ja,
ja, det tycker jag. Men för Helsingborg är inget val. Alltså det är ju att ha en ekonomisk otrolig kris eller sälja en spelare som kan täcka det hålet. Då har man ingen val längre.
Nej, då måste de sälja helt enkelt.
Ja.
Mm.
Eller någon av sina spelare eller flera av sina spelare kommer på en annan ekonomisk lösning för att ta sig ur det, men det kan man inte. Och då är en riktigt tung spelarförsäljning, om det är så att man har anbud på de här siffrorna, så är det klart att de kommer behöva sälja honom.
Minns ni holländarna med det grymma namnet Van der Hurk?
Minns ni som att han spelade 0-2?
Ja, men man har gjort en egen intervju.
Han är ny i klubben.
Det var första, en första intervju som jag läst med honom, också den första bilden jag såg av honom. Han såg inte riktigt ut som en Van der Hurk. Jag
tänkte, Hurken?
Ja, stor, lång, alla. Han såg sådär mer liksom sådär halvsmidig ut. Men han hade en skön anledning till varför han valde in i Kvällsposten att gå till Helsingborg och spelat liksom i holländska Maastricht, det senaste Maastricht-avtalet. För övrigt, för det som är politiskt intresserade. Och har ju spelat även i FC Eindhoven, Den Bosch och PSV Eindhoven bland annat. Och så kommer då liksom en klubb från södra Sverige man kanske inte har så jättemycket koll på. Men han konstaterade bara att det var helt och hållet min magkänsla som avgjorde. Jag blev inbjuden, väl mottagen av alla. Kände direkt att det skulle bli bra både för mig och familjen. Ringer min agent och säger vi kör direkt. Svårare var det inte. Sen så var hamnade han i Sverige. Jag tyckte det var lite skönt och lite roligt. Vi tar oss från Helsingborg till AIK. Då handlade det om Felix Michel som anslöt till AIK i somras.
Magkänsla eller impulsiv?
Ja, men exakt. Ja, jag vet. Och det är ofta precis inte knappen, va? Ja. Men jag söker mig till människor som trycker på knappen och sen tänker att... AIK
hoppas ju såklart att han gör succé.
Ja, hoppas det blir en profil i allsvenskan. Inte bara för sitt namns skull. Felix Michel då, som ju kom till AIK från, var det AFC, va?
Japp.
Tyckte jag redan då var, han gjorde en del bra matcher i kuppen, till och med mot AIK. De slog väl ut AIK det året, tror jag, i kuppen på straffar och sånt där. Och sen hamnade han där, och nu ryktas det ju då om Asien och sådär. Min fråga till er som en grepp på nyheten är, hur jävla bra är han egentligen?
Det har man väl inte riktigt fått se, tycker jag, för att han har använts på fel position delvis. Han kom ju in som anfallare bland annat i den match förra året. Alla bara tänker, vad håller Rickard Norling på med nu? Men i AFC så kanske han var absolut bäst som någon form av defensiv mittfältare. Han har även spelat mittback en del. Så det handlar ju lite om så här, har vi fått se Felix Michel fulla potential i AIK? Nej, det tycker jag inte. I AFC absolut så såg man att det fanns kvalitet där, och han blev sen köpt av AIK. Så att det, men som du skriver här, det är inte bara en bra fotbollsspelare utan en sympatisk människa. Det kan vi komma långt på, eller?
Ja, verkligen. Ja, men i min bok så är ju det nästan lika mycket värt. Men nu är inte jag AIK-supporter. Men jag tycker han verkar otroligt skön.
Värva ihop en elva med sympatiska spelare.
Ja, de hade ju rasat igenom.
Osympatiska finns också. Många elver.
Magbakterier. Men han säger en del sköna grejer också på den här lite längre intervjun som det är. överhuvudtaget, apropå media så där, vi har varit ju på dem, men jag tycker det är corona som möjligen har lett till någonting medialt bra, är ju att det har blivit sådär lite längre intervjuer med spelare som man kanske inte hade superkoll på, jag talar för egen del, så man får lära känna lite mer. Felix Michel hade jag väl hyfsat koll på innan där, men han pratade bland annat om han ska gifta sig i sommar, det är ju också fint.
Ja. Och de är sen, inte så svarta och vita intervjuerna längre.
Nej, precis.
Man får lite mer mitt emellan.
Lite djupare också, exakt. Det blir lite djupare också. Pratar bland annat om han spelat 10 landskamper och ett mål för Libanon. Gjorde bland annat sitt mål för sitt land Libanon mot Nordkorea, den matchen. Nordkorea-Libanon 0-1. Felix Michel avgör.
Fan,
det hade man aldrig vetat, du vet, annars. Vi tar oss till Häcken, lämnar AIK med varm hand. Jag lovar att återuppta kontakten med Björn Westerholm, skicka ett sms, bara fråga fan läget egentligen. Han är ju nygift också förut.
Grattis Björn.
Ja, exakt.
Och Cassandra som varit här.
Ja, Cassandra, ja. Som varit
här. Hoppas det är Cassandra han är det... med nu, annars går jag bort med.
Nej,
det är, det måste det vara.
Cassandra heter hon.
Ja. Bra.
Otroligt sympatisk. Peter Abrahamsson, Häcken, som ständigt känns som att han är proffsaktuell med tanke på att han är en av Sveriges i särklass bästa målvakter just nu. Och verkar ändå vara otroligt mycket tillfreds med Häcken. Säger väl att som det mesta är för många spelare tråkigt, frustrerande utan träningsmatcher. Vart med i landslagets januari-turné. Och säger så här: skulle dyka upp skador eller något sånt där i maskineriet är jag enare med. Men säger som att känslan är väl att han har kommer stanna. Han förlängde dessutom i somras sitt kontrakt med Häcken över 2023. Om man frågar så här då, det här är ju en målvakt, en av Sveriges bästa. Om man vänder på det, varför är han kvar i Häcken?
Ja, det är väl för att han inte får ett tillräckligt bra avtal utomlands också.
Ja.
Och att Häcken kanske är lite för anonyma. Sen är det ju, vet vi ju att det är svårt för målvakter att ta det där steget utomlands. Så såg nu Oskar Linnér, den som blev såld senast.
Men till större klubb i Sverige då?
Vad sa du?
Större klubb i Sverige då?
Det behöver man inte gå till.
Ja, okej. Okay.
Nej, men han kanske hade tjänat på att göra det för 2 år sedan. Mm. Om man till exempel hade gått till ett Malmö eller till ett AIK, om AIK hade valt att satsa på något annat. Så absolut. Men titta på Isak Pettersson. Han har inte skrivit på något nytt med Norrköping ännu. Vad beror det på? Jo, för att det är svårt att bli såld som målvakt. Då är det lättare att gå gratis, vilket kanske Isak funderar på. Ska jag göra det för att komma ut i Europa? Eller?
Mm.
Vad tror du?
Ja, vi vet inte hur gammal Abrahamsson är, över 30. Isak är väl bara drygt 20, va?
Ja, det är klart att det är skillnad.
Ja, men som sagt också, han har ju barn, han är trygg, han är över 30, han trivs i Göteborg, så det ska ju mycket till om man ska lämna. Men jag tycker fortfarande att det är
23 liksom... år, Isak.
Mm. Det är nästan,
men,
10 års skillnad.
Det fattade... Ja, 23 år.
Mm.
Det fattades... helhetslösningen som han nämnde kanske 3 gånger i den här intervjun.
Ja.
Så att går inte den ihop, så finns det ingen anledning. Och varför ska man inte vara kvar i tryggheten i sitt hem och fortsätta prestera på topp i Häcken?
Vi lämnar det och tar oss till IFK Norrköping, där vår vän då, Jens Gustafsson, har pratat om Haksabanovic. Det är ju ständigt, varje gång det handlar om Norrköping så handlar det om Siad Haksabanovic. Och frågan är ju då hur länge de får kvar honom och hur mycket han kommer få spela och lite sånt där. Vill man ta del av lite mer Norrköping, så kan man som sagt lyssna på Jens Gustafsson intervjun som finns på Patreon. Ska vi klippa in ett litet smakprov på den kanske? Om vi tittar framåt lite då och tänker att det blir en säsong snart, kanske till och med. Hur ska ni IFK Norrköping utveckla spelet i år om man jämför med förra?
Vi har utvecklats jättemycket. Om Allsvenskan hade startat den 4 april med premiär mot Malmö på Östgötaporten, så tror jag att vi hade sett så där ut. Vi hade en tid egentligen från det att säsongen startade i januari till mars, där vi hade många spelare som var skadade och många spelare som var sjuka en längre tid. Så vi hade en väldigt rörig början på säsongen, alltså träningssäsongen kan man säga,
ja.
Försäsongen. Så att vi har redan nu utvecklat ganska mycket i vårt sätt att spela. Jag hoppas att vi kommer att vara ännu tempostarkare än vad vi har varit tidigare. Jag hoppas vi kommer kunna vara ännu mer dominanta i vårt anfallsspel och tydliga i det. Och jag hoppas vi kommer att kunna spela en ännu fredigare fotboll som helhet. Så att vi har inte mått helt dåligt utav den här tiden utan matcher, utan vi har tvärtom tagit väl hand om den, så som jag ser det. Och nu vågar nog sticka ut taken och säga att vi kommer att bli svårslagna det här året.
Ja, bra.
Fan vad härligt.
Där kom den. Det gillar man.
Jag sa ingenting något annat, men jag tror att jag har en väldigt stark tro på IFK Norrköping så som säsongen har utvecklats när den väl kommer igång.
Ja. Och hela intervjun finns som sagt på vår Patreon. Vi tar oss kort i Sirius där vår vän Stefano Vecchia börjar se sig om lite grann vid sidan av fotbollsplan. Släpper en låt 22 maj.
Kul. Jag kommer till vet vad det är för.
Ja, det är någon sån diskodans så här dunka dunka så finns det. Ja, men den och så med lite italienskt touch
italiensk
på det.
Italiensk dunka dunka.
Ja, med italiensk touch. Alla vet ju hans skadohistorik. Han sa själv i någon intervju för något år sedan att fan, jag har varit skadad sedan jag var 15, han är 25 nu. Han har varit skadad i 10 år mer eller mindre. Gör ändå sina obligatoriska typ 17 matcher, varav 12 från start varje säsong. Hoppas att han kommer tillbaka och kan spela ännu mer. Men har alltså börjat satsa på en musikkarriär lite sådär snett vid sidan av. Och då fick det mig att föranleda vilka fler sådana här musikertyper vi har i fotbollsverket. Kevin Walker, du är klockan. Vann han Idol eller?
Ja.
Fuck alltså. Men alltså att vara så otroligt bra på två grejer. Svensk mästare och vinna Idol på inom loppet av 5 år var typ. Fattar inte det. Jonas Olsson var med och spelade bas med just det.
Så är det.
Eller om det var gitarr.
Är det, vad heter han? Norrköpings islänning. Tora Insson.
Ja just det, han är ju single songwriter va?
Ja, han var ju med i isländska Mello.
Ja. Ja, ja, då är man ju bra. Pia Sundhage plockade fram gitarren också. Fan,
dåligt isländsk ordvits där. Fortsätt.
Pia Sundhage sjunger ju kampsånger till dåligt stämd akustisk gitarr.
Man gillar väl också gitarr, ja.
Ja, såg jag på den. Ja, bra. Vi tar oss vidare till övriga grejer som har hänt och då är det det jag var inne på min utelista. Nämligen Tegnell som då konstaterar att vi har ingen avsikt att särbehandla fotbollen. Och var vid det här brevet jag pratade om innan där, det är Lars-Christer Olsson också. Som i det här meddelandet eller i brevet skriver att han har svårt att förstå att de inte kan ge besked nu och citat är så uppenbart ointresserade av all professionell idrott i Sverige att detta har beslagits med yrkesförbud, slutcitat. Då förstår man, det här är alltså vad de officiellt går ut med, då kan man fatta exakt hur jävla arg de är. Och att Tegnell och Folkhälsomyndigheten inte tittar speciellt på fotbollen när man gör så i alla andra länder. Tyskland har börjat utan publik i helgen. Italien kommer dra igång lagträningar den här veckan. Även Norge och Danmark har satt datum, tror jag åtminstone, på när de ska dra igång sina säsonger även om det är ett tag kvar. Och det kommer vara utan publik och så. Det är för mig det här rena jävla galenskap. Fotbollen ska särbehandlas. Det handlar inte om att man ställer någon vid sidan av så att någon annan blir lidande mer. Utan det är helt enkelt att fotbollen inte är vilken jävla idrottsrörelse eller vilken annan folkrörelse som helst. Alltså så ska fotbollen särbehandlas. Det är för mig helt fullständigt glasklart. Mm.
Det som är lite diskussioner som blir i och med att Sverige är ju likt några andra länder i de som ska dra igång sin säsong. Bundesliga ska spela klart sin. Det är lite olika situationer där. Men sen var ju Tegnell inne på att det han såg som problem var att det kommer samlas människor utanför arenor eller på sportbarer och sådär. Och jag har väl full förståelse för att Tegnell kanske inte sitter och följer Premier League lördagar varenda vecka och tycker att fotboll är det roligaste som finns. Det har inget krav på att han ska göra det. Men det de är inne på är ju att myndigheter för olika delar i samhället får restriktioner och de går in och gör sin expertanalys vad som behövs göras på olika platser. Mm. Och Folkhälsomyndigheten kommer med den översta och då tycker väl att svensk elitfotboll att det är de som nästan står som en myndighet för fotbollen och borde veta hur en fotboll går till. Och det kan ju på något sätt köpa.
Men de har, alltså, svensk elitfotboll har plockat fram, jag tror den är 48 siders dokument vad som ska göras inför en match med säkerhet. Ja, så de har allt det där klart. Dessutom när det gäller det där med att supportrar träffas på barer och han är orolig över den grejen. Det, då plötsligt så då försvinner plötsligt det här med det personliga egna ansvaret. Folk får ju gå på krogen, folk får ju stå i köer, folk får gå i varuhus, folk får åka tunnelbana, folk får göra en jävla massa saker. Men plötsligt när det är fotbollssupportrar så upplever de att det är nu fan det är ett problem. Det är också så där jävla okunnigt. Varför blir det ett problem plötsligt för att det är fotbollssupportrar som träffas och ser match på TV? När du kan gå på den här jävla sportbarna är ju öppet jämnt nu med. Då får du väl lita på människor även om de är fotbollssupportrar.
Nu måste vi ändå hålla saker och ting isär här. Det Folkhälsomyndigheten säger att de pratar med Riksidrottsförbundet. Mm. Det är där de pratar. De pratar inte direkt med fotbollen. Sen överlåter de beslutet till Riksidrottsförbundet. Så det man kan kritisera tycker jag i så fall, det är till exempel att en Björn Eriksson, när det väl är möten
mellan myndigheten och
han lämnar ju ut information.
Ja, men det, då, lyssna nu. Då är det ju, då går han inte ens och deltar på det där mötet som är med.
Nej.
Jag tycker att man kan kritisera inåt också att RF till exempel med Björn Eriksson i spetsen inte gör en bättre lobbyism och berättar att så här, men visst jag har jättebra koll på fotbollen. Jag tycker att den ska särbehandlas. Jag tycker att den ska gå före varpan och allt det där vi pratar om som man slänger sig med liksom. Mm. Den är mycket viktigare än andra sporter. Det är väl där man kan rikta lite kritik. Och det är det Lars Christer Olsson har gjort också. Jag tror att det till fotbolldirektan säger att det är helt oacceptabelt att han inte är med på mötet. Så vi kan inte bara liksom sitta och kasta skit på folk som myndigheter i det här fallet, utan det är lite intern kritik.
Ja, nej, men man kan vara kritik åt båda, men jag kan också tycka att Folkhälsomyndigheten då borde ta en diskussion direkt med Svensk Elitfotboll och hoppa över Björn Eriksson så att de kan föra en dialog.
Det är första gången det kommer problem från Björn Eriksson.
Men är det rimligt i de här tiderna att de ska sitta med fotbollen direkt? Är det inte mer rimligt att Folkhälsomyndigheten pratar med Riksidrottsförbundet, säger så här får det vara, och sen att det är RF sen som tar beslutet? Ja, men fotbollen kan komma igång.
Nej, men de har uppenbarligen testat det och det uppenbarligen fungerar inte eftersom alla är missnöjda med det.
Det är inte, jag att det nästa inte steg är Folkhälsomyndighetens uppgift i att göra det här. Det är ju snarare RFs uppgift.
Fast de sköter ju inte sin uppgift.
Nej, och då borde ju kritiken riktas
dit. Ja, men det gör den också, absolut. Ja. Jag tycker man kan rikta den åt båda håll.
Ja, ja, definitivt.
Och jag tror också inte bara att det handlar om att, liksom, att det här är problematiskt, att det inte kommer ett beslut, utan det är hur det framförs. Att det finns en sorts, liksom, och det är det jag tror att SF reagerar på, varför de är så upprörda i brevet också. Att de tycker att det finns en arrogant inställning till fotbollen helt enkelt. Det är det enda jag kan tolka i det. Stort tack för det. Vi rundar av där för denna dag, denna måndag. Vi är tillbaka varje dag som ni har hört och vet på Patreon. På onsdag kommer ju Kis Falodi, Peter i förnamn, numera sportchef i BP. Sitt med penna och papper och anteckna hur många namn ni får ner under de dryga 90 som han dominerar. Han gjorde jobbet lätt för oss. Herregud vad han körde alltså. Det blev ett riktigt bra avsnitt. Publiceras på alla kanaler överallt på onsdag. Finns redan nu tror jag i Patreon om man inte vill vänta på det. Stort tack för att ni har varit med oss. Var rädda om er. Så hörs och ses vi snart igen. Arrivederci.
Ciao, ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered